Välkommen till specialserien om Stephen Kings bok Om att skriva. Den här serien kallar vi för Skriv It och den ingår egentligen i serien Folk i Finland. Vill du lyssna på fler intervjuer och samtalsserier så hittar du dem på totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com. Välkommen till podcasten Om att skriva, där vi diskuterar en bok. Välkommen och hej Lotta.
Tack ska du ha, hej hej.
Och sen vi pratade om Stephen Kings bok Om att skriva då förra gången, så har du varit i hetluften när det gäller att vara författare en del i alla fall. Jag vet inte hur mycket du har skrivit, men du har i alla fall uppträtt.
Ja, jag har inte skrivit kanske så väldigt mycket, men jag var iväg på bokmässan i Helsingfors förra helgen och fick uppträda lite grann, prata om min novellsamling, så att det var kul.
Just det, och den som lyssnar som inte vet något om bokmässan i Helsingfors, det var ju rekord också, det var rekordmånga människor där i år, och den är varje år då i slutet av oktober, eller hur? Så, och Göteborgs bokmässa som är väldigt känd, så det är i Sverige i alla fall, så den är ju i slutet av september, så en månad tidigare. Men det här då, det är ju viktigt att markera att här finns det då en svensk del då, där man pratar svenska och där svenska böcker presenteras. Svenska böcker framförallt från Finland, men också andra förstås. Eller hur? Mm. Så att du behövde inte framträda på finska direkt.
Nej. det hade varit en lite högre tröskel att göra det kanske. Så att jag tycker de har ett väldigt bra svenskspråkigt program och en hel avdelning för svenskspråkig litteratur, så att det är väl arrangerat.
Och montrar och allting, och även flera av dem arrangerar ju också i Göteborg, så där har de ju ofta en stor scen och sådana saker också. Men där har inte du varit med ännu i alla fall.
Nej, inte ännu. Vi får väl se vad som händer i framtiden. Nu när förhoppningsvis någon gång.
När du har blivit en finländsk författare på riktigt nu, så kan det nog öppna sig. Det är svårare när man är en svensk författare. Men som publicerar i Sverige. Men i alla fall, det här med att skriva och fundera på råd och dåd från en stor författare som Stephen King. Det har ju varit intressant att gå och bära på det här nu ett tag. Och liksom, är det för dig så att du tänker på de här råden, det behöver inte bara vara från de här vi pratar nu, men råd från hur man bör skriva, och så går du och grunna på det dagligen eller funderar?
Nej,
på?
Det kan jag inte påstå, och inte när jag sitter och skriver heller egentligen, utan då är det mer någon slags intuitiv process. Sen kanske man har det med sig under medvetet eller i bakhuvudet i alla fall. Saker man läst och lärt sig och råd och tips man fått och sådär. Men det är inget som jag kanske medvetet liksom aktivt tänker på när jag skriver heller.
Nej, men du började ju skriva förstås som väldigt liten och hålla på med vad jag förstår med ord och sånt. Men när kom det liksom det här att börja fundera på vad andra har för råd att ge om skrivande i din process? När kom det in i ditt liv?
Jag har egentligen varit ganska road av den typen av läsning eller litteratur länge. Jag tror att den här boken och Stephen Kings att skriva, den läste jag första gången säkert. Det måste vara 20 år sedan eller när den nu kom. Och även om jag inte skrev, ja jag skrev det också, men inte kanske på samma sätt eller samma nivå. Det blev inga böcker då i alla fall. Men jag tyckte ändå om boken och tyckte att den gav mig väldigt mycket. Om man är intresserad av skrivande och allt det har varit det, så är det ju faktiskt en väldigt intressant bok på så sätt.
Men det här med, det är ju en balans det här att lyssna på råd och sen som liksom hålla sig bort från det, skapa själv, och den här balansen att man inte blir uppslukad av råden också. Och liksom tror att det enda man behöver veta är att göra som någon annan säger. Eller, jag menar med all kritik och all feedback och allting, så är det här, eller hur? Så är det alltid ett problem. Så där. Hur tänker du?
Ja, jag tänker också att man kanske blir ganska låst om man verkligen ska tänka på alla regler och råd. Jag tycker ändå att man behöver vara lite fri i sitt skrivande och skapande, att det går inte att göra det utifrån ett regelverk egentligen. Sen behöver man ju ha förstås och det pratar han om här också i boken, alltså man behöver ju ha de grundläggande färdigheterna så att säga, att bemästra grunderna pratar han om, alltså du behöver ju ha ett ja, språk och språkkänsla, kunna grammatik och någon slags uppfattning om dramaturgi också, hur en berättelse ska vara eller hur den fungerar. Och sen om man väl kan det, så då är det ju lättare kanske att avvika också och göra på sitt eget sätt.
Ja, just
man
det.
Behöver inte slaviskt följa de reglerna som finns, men man behöver ju behärska dem.
Nej, men precis. Och det är väl både en självförtroendefråga att litar man på sig själv, och sen också tråkighetsfråga att man flyr alltid till andra saker, och att läsa om skrivande kan ju vara ett sätt som ligger väldigt nära. Det känns produktivt snarare än att gå och steka ägg eller städa en garderob.
Jo, det känns det som att man gör någonting i den riktningen i alla fall. Ja, att man läser om skrivande eller andra som skriver.
Ja, precis. Ja, men jag tänkte den här gången, och vi resonerade om det, att vi skulle kanske välja tre ämnen från Stephen Kings bok om att skriva som vi kunde diskutera lite grann. Och skulle du, ja, ska du ta den första, så din första, så tar jag min första.
Då valde jag den här då. Han säger att först kommer berättelsen och sen får man fixa och polera eller redigera. Han menar ju att det grundläggande alltid är berättelsen, historien, och när man skriver den, så då ska man inte tänka så mycket på det här runt omkring och på ja, grammatik och språk och så där, utan du ska bara skriva historien som den kommer till dig, och du kan alltid liksom reda upp i efterhand, ändra och redigera så att det blir bättre, men det är liksom hans tanke. Och han skriver också väldigt mycket om det här med idéer och hur det fungerar. Jag vet inte om jag håller med kanske helt och hållet, för han menar ju också så att man kan egentligen inte hitta på en historia eller en idé, utan att de finns där någonstans, och att författarens uppgift är liksom att gräva fram dem. Han liknar det med att gräva ut ett fossil liksom, att du ska då blottlägga den här idén och skapa historien, men att den redan finns där. Det vet jag inte, det är kanske ett lite speciellt sätt att se på det, men det är hans tanke.
Jo, men det är ju faktiskt det som jag också tänker är ett av de mest fascinerande delarna, där hans konstsyn ju egentligen kommer fram. Om man tänker just så, att man blottlägger egentligen. Det är på något sätt också en trygghet, känner jag, att men den finns redan där, berättelsen, så att, eller det man ska skapa. Så att det är ju det är ingen fara, man går på. Det kan aldrig bli liksom. Det är möjligt i alla fall. Och det var vem det nu är, vilken skulptör, som sa det om ett marmorblock, att den angriper det på samma sätt. Att när den, i marmorblocket så finns den här skulpturen färdigt. Jag bara tar fram den. Om det var Rodin eller någon annan, jag kommer inte ihåg.
Ja, jag har hört det där också, men jag vet inte.
Och det är ju samma konstsyn på något. Det är ett hopp med det. Men det är också lite passivt, att det finns ingenting som du själv liksom skapar, utan det, eller vad ska man säga, det finns redan där. Du upptäcker bara, eller hur? Är det därför som du är lite emot, eller?
Ja, jag vet inte, det är lite turdel att han är också utpräglat liksom intuitiv i sitt skrivande. Han har ju aldrig något synopsis eller någon plan, utan han bara börjar någonstans, alltså från någon slags idé, och sen så får berättelsen ta honom dit den tar honom. Att han bestämmer inte, utan att det är liksom berättelsen, och det är ju ett sätt att se det. Och sen finns det ju andra, den helt motsatta typen också av författare, som har en minutiös plan för hela berättelsen redan innan de börjar, kanske att de vet precis vad som ska hända och när och hur det slutar och sådär. Så man kan väl inte säga att det ena sättet är bättre än det andra. Det är väl lite hur man är som person och hur ens kreativa process ser ut.
Men det betyder då att han säger inte att man ska sätta sig ner och göra en struktur liksom med berättelsen i fokus, utan man skapar det ändå liksom eftersom, eller vad man nu blottlägger eftersom, med intuition och så. Men det är ändå det man berättar som han ska ha koll på där i den skapande processen då. Så att det är ju inte att han gör en struktur, eller hur?
Nej, han har väl, så vet jag förstår, alltså ingen struktur. Han vet ju inte var berättelsen slutar när han börjar, utan den utvecklar sig allt eftersom när han skriver. Så att det kan ju förmodligen också bli någonting helt annat än han hade tänkt från början i sånt fall.
Ja, men då, det rimmar ju med att han upptäcker det, för att han går liksom där och putsar och så märker han.
Ja, jag vet inte vad det är från början, ja.
Ja, men det är hela tiden den han upptäcker, det är därför den är i fokus då liksom. Men hur gör du till skillnad från så som han, hur tror du att du tänker annorlunda själv?
Jag tror väl i så fall att jag är något slags mellanting, inte liksom helt så här intuitiv, att jag inte har någon plan för en berättelse. Någon slags plan har jag, men jag har den inte heller planerad i detalj när jag börjar, utan det börjar också från en idé. Det kan vara liksom en ögonblicksbild eller en situation eller någonting sånt.
Just det.
Som jag började från, och sen kanske jag har lite i stora drag så där tanke om hur det ska gå, men det kan ju bli någonting också som är lite annorlunda i slutändan, för att det händer också saker på vägen och historien kan ta en lite annan riktning än jag hade tänkt. Så att det är väl kanske något mellanting, lite planerande men också lite intuitivt.
Ja, okej. Okay. Men jag tror ändå det där att det är ett sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på ett positivt sätt, att säga att den finns där ute. För då hänger inte det, men jag tror att det är fel. Jag tror att kanske det är fel. Ja. Att det han säger, att den finns där som en arkeolog så putsar fram en fossil eller något sånt där. Men liksom det är ändå så att egentligen är det i honom den finns.
Så, jo, men jo, det där är ju ett sätt liksom, då kan han ju alltid säga att om någon tycker att den var dålig eller att den var dålig, ja men det var inte min, jag bara upptäckte den. Ja, nej, det är klart att nej, jag tror inte heller det, den finns ju inte bara där någonstans ute i universum. Det är klart att det finns inom honom, kanske under medvetet, så att han inte inser det från början heller, men det är klart att det kommer från honom, det tror jag.
Men förutom att det är ett försvar kanske mot kritik eller sådär, så kan det ju också vara smart, alltså på det viset att man inte, om man börjar tänka att berättelsen finns inne i mig, då måste jag börja med några droger, eller jag måste börja med några rökelse, eller jag blir som, du vet, att det blir komplicerat, eller jag måste ägna mig åt någonting som gör att jag får fram det där.
För att få ut, ja.
Jo. Så det är neurotiskt, men han undviker ju det på sätt och vis genom att lägga det utanför sig, så det, jag tror det är positivt liksom, för processens skull. Det belastar inte liksom redskapet som i själva verket är inne i honom, utan det, så, men jag vet inte.
Han var ju alkoholist under en period, och några av böckerna så påstår han att han inte ens kommer ihåg att han har skrivit, så att, men de har ju lyckats skriva ändå.
Ja,
så att han har väl hittat de idéerna någonstans i alla fall då, men.
Jo, visst. Nej, men det är intressant, så jag tycker det är jättebra att du tar upp den, för den har jag ofta tänkt på, kanske det som jag minns mest av boken, och just det här konstsynen liksom, att det är att vi alla som skapar det är bara liksom vi ägnar oss någonting större, det finns redan där ute. Jag tycker det är fascinerande, men jag tror att, jag vet inte hur jag själv, jag kan inte svara på hur jag skulle göra eller gör, men jag tror det kollektiva skapandet är viktigt, tycker jag, och när man har jobbat med tv och så, att man sitter och spånar tillsammans, och det gör ju att det kan ju vara så att man upptäcker någonting på samma sätt. Men det är viktigt det där med så att den här spånande i stunden, i alla fall det skriver jag under på så vitt jag förstår. Men det är nog trögt när man sitter själv. Så att det är en liten annan fråga kanske. Men jag ska ta min punkt nu då. Du tog det här berättelsen först. Och men lite grann det. Skriva för en ideal läsare. Idealläsaren, det är liksom någon typ av läsare man väljer ut som är idealisk. Skriva för den idealiska läsaren kanske man ska säga. Så det där är ju intressant, att det lilla jag har skrivit i den här vägen liksom, så vet jag inte om jag har tänkt så. Och när man skriver filosofi, det jag ägnar mig mest åt, så är det ju, det bör man ju tänka på. Ofta säger man att det ska vara en filosofistuderande som har läst inte så mycket men lite grann. Och då, för att man då ska både förklara men även liksom var mer avancerad på ett vis än någon som inte alls har någon humanfilosofi. Så där finns ju det här tänkandet också. Men jag har läst i andra böcker att man borde ha den här idealistiska fläsaren i åtanke. Hur gör du? Tänker du på det, vem som läser det? Har du någon sån?
Ja, inte direkt. Alltså, jag förstår egentligen idén. För det är ju lättare att ha en specifik läsare du tänker på och skriva för den. Och vad skulle den tycka om det här och tycka om det här? Än om du tänker på hela kollektiva massan av läsare. Då blir det ju omöjligt att tänka att du ska liksom tillfredsställa alla dem, så att det är säkert. Men jag har väl inte egentligen, det är väl kanske någonting jag saknar också, ha en ideal läsare. Jag är liksom ganska ensam i min process länge, och egentligen ända tills något förlag kommer med i bilden. Så att jag har tänkt det där ibland, att kanske man borde ha någon ideal läsare som kom med lite tidigare och kunde liksom läsa och ha synpunkter och sådär, men jag har inte kommit dit ännu.
Nej, men samma det här med att upptäcka vad det man skriver egentligen är upptäckt av det som finns. Så det här finns ju en trygghetsfråga också i det här, att man har någon som en välvillig kritisk läsare med sig. Och det är uppmuntrande och det är lugnare än att man själv, det är återigen där man lägger utanför sig själv på ett vis. Men frågan är ju om man inte gör det, som du kanske inte gör då, har du dig själv då som, får du föra en dialog med dig själv istället, att vad du tycker är bra, vad du tycker inte funkar, så här, eller hur?
Ja, det blir jag ju tvungen att göra, men det är ju inte idealt, för att jag kan ju aldrig liksom förhålla mig objektivt till min egen text, så att det har ju sina begränsningar, att det är klart att vissa saker kan till och med jag själv inse att det här funkar inte, eller att det här var klischéartat eller någonting annat. Men,
okay.
Men att det vore värdefullt att få någon annans blick på det. Men jag vet inte, jag har hittills varit ganska så här att man skriver och man vet inte hur det slutar och vad det blir. Att jag vill hålla det ganska privat så där, ifall det aldrig blir någonting, så har ingen läst det heller. Men har
du någonsin tänkt så där att nu min mormor hade hon läst, eller någon annan vän eller så, att om jag, liksom, hur blir
jo,
det?
Jo, så kan jag ju tänka. Ja. Och kanske också med skam ibland att tänka att ska mamma läsa det här kanske.
Ja, då är det inget bra.
Den så men jag har inte som en idealläsare, utan jag, klart att jag kan tänka på vissa personer, att den och den ska läsa det här, och vad kan de tycka om det? Så att, absolut, så är det ju.
Men jag har ju pratat också om förut, men har du en typ målgrupp ändå? Så du tänker att det här är kvinnor i min liksom situation, eller barnböcker har du inte skrivit, men liksom att du har någon form av målgrupp ändå, trots att du inte har en kanske ideal läsare. Så.
Ja, nej, men det tror jag. Jag skriver väl kanske sånt som jag gärna själv skulle läsa, den typen av böcker. Så att då kan jag tänka att målgruppen kanske är någon ungefär som jag själv då.
Ja, just
i
det.
Första hand.
Nej, men det, eftersom berättelsen också är, i några fall i alla fall, har handlat om personer i den i de faggorna, så tänker man lite så. Det är ju intressant att det är både en fråga om att kunna hitta en kritik som inte är i mig själv, att någon annans kritik, och sen utan att behöva fråga den då. Och sen dessutom någon slags självförtroendefråga, att man litar på det här för att det är någon annan som kommer att tycka om det. Ungefär lite, man räddar sig själv bort från härdsmältan ungefär, eller tuffa. Jag vet inte.
Men det är också där att hitta då i så fall den rätta idealläsaren. Att om man ber någon, som så kanske de bara säger för att vara snälla att det var väl bra ungefär. Man vill ju hitta någon som verkligen är ärlig också och kan ärligt säga vad de tycker.
Jo, precis.
Utan att tänka att de kanske sårar mina känslor eller någonting sånt.
Just det, men jag uppfattar det som han menar att man har det i huvudet bara. Men då kanske man också går till den sen i ett skede och visar det på riktigt till den.
Jo, så att man både har någon i tankarna, men jag tror i hans fall också. Han har ju sin fru där, hon är ju alltid hans första läsare och läser allt han skriver för alla andra. Så hon är väl kanske den ideala läsaren för honom då.
Men att han visst håller han ju på det ändå. Det gör väl de flesta författare ett tag innan även hon.
Ja, det tror jag väl. Men i alla fall innan någon annan läser det.
Men du har inte ens en sån där som får det först av alla eller något sånt.
Nej, jag har ju inte det. Och det är kanske någonting att tänker att jag saknar lite grann. Men...
Nej, det vittnar kanske om en självsäkerhet eller trygghet snarare kanske. Så att, inte vet jag. Men i alla fall, vidare, din andra punkt som du tänkte på till idag, vad var det?
Jag tror kanske att jag kom in på den lite
tidigare
i början, men det var det här med att bemästra grunden, att det behöver man förstås göra om man ska skriva. Det handlar om språk och grammatik och dramaturgi och sådär, att man vet hur det fungerar, och när man väl behärskar det, då är det lättare att avvika också, då behöver man inte alltid slaviskt följa det. Jag är ju kanske ganska så här regeltrogen person egentligen och förhåller mig till regler och gör enligt reglerna och så där, och det är ju också en del av mitt yrke förstås, men det behöver jag kanske lära mig, eller att bli bättre på, att man också i det könlitterära skrivandet så kan man ju faktiskt avvika, man behöver inte vara så plikttrogen jämt och förhålla sig till alla regler. Man kan skriva 300 sidor utan punkt om man vill, men...
Som på tal om Nobelpristagaren. Men, ja. Men att Bergman sa ju, och andra har sagt också, det där med att Ingmar Bergman alltså sa ju att man måste lära sig, man måste liksom ha en struktur eller lära sig reglerna för att kunna bryta mot dem alltså. Och det är ju flera som har sagt det. Och han jobbade ju väldigt mycket så på det viset att han la ju, som man kallar det i teatern, scenerier väldigt noga. Det är inte alltid man gör det, men han var ju väldigt noga till och med. Och han hade ju tänkt igenom förberett väldigt noga. Att man gick så här och så en handrörelse till och med, så hade han ju bestämt i förväg. Men enligt vad han sa i alla fall, jag vet inte om skådespelaren håller med, men han menade att det var att han la ett schema som man sen kan hitta något levandigt i. Och jag tror det, på sätt och vis är det här också en trygghet. Att bemästra hantverket för att kunna sen få fram det egna eller hitta det där dolda som är överraskande. Så det är någon balans här igen mellan struktur och skapande fritt som är...
Jo, det är det, men jag tror ändå att man behöver ha de där grunderna, grunderna som sagt, för att kunna ändå avvika och göra det till sitt eget.
Ja, och då är det ju att vad heter det, lyssna på vår podd, läsa de här böckerna. Den som jag sökte efter förra veckan är Ann Lamott, heter författaren, från Kalifornien, västra USA, som heter, boken heter Bird by Bird. Det var hennes pappa var också författare, eller åtminstone skrev, så att det var han som sa det här rådet, Bird by Bird, att man tar en sak i taget. Nu, i alla fall, det är väl ett sätt bemästra grunderna. Lyssna på vår podd, läs Bird by Bird, läs Kings bok då, när du har hört om den här. Men till min andra då, stäng dörren och sen öppna den. Jag tänkte det som att det är i dramaturgiskt liksom, eller i berättelsen, på så vis att man gör det svårt för författaren, nej, för den man berättar om, och sen man utplånar allt hopp. Men sen öppnar man liksom öppnat
jobbet. Jag tänker mer att det har med skrivprocessen att göra, att om man är inne i den här skapande fasen, kreativa fasen, att då ska du stänga dörren och göra det i din ensamhet. Och så att du får ut den här historien. Men sen då, när du har gjort det, då kan du öppna dörren och kanske, då kommer vi väl in på den här idealläsaren eller andra läsare, att man tar in någon annan då som får ta del av texten.
Jo, precis. Egentligen det här, alltså close the door, then open it, alltså stäng dörren och öppna den sen. Det är egentligen det som du pratade om förut då. Det är ju det här att man skriver stängt först, den första skissen eller first draft liksom. Så då håller man det för sig själv. Det tyder ju på att han gör det också. Man skriver liksom för sig själv och sen öppnar man dörren för andra. Så när man skriver andra gången, det är då man har den ideala läsaren. Där till och med kanske man kan ge den till någon. Så att det hänger ihop med det här vi
pratar
om. Jo,
de går väl in i varandra kanske, de här punkterna. Att först liksom kommer själva berättelsen och då ska du ha dörren stängd när du skapar den. Men sen då så behöver du...
Det är också skydda sig. Att skydda sitt skapande från... Att man kokar liksom i fred där i början. Men jag lyssnade på en annan sån här podcast, en konkurrent till oss, som kanske hållit på längre dessutom, men i USA, och då var det fråga om en författare som vill skriva liksom för utsatta grupper och det som i dagens Trump-värld kanske egentligen har blivit ännu värre och inte så på tapeten. Att man tänker vilka utsatta grupper det finns och så. Och hon hade då en författare, eller den författaren då som var intervjuad, så sa att hon hade varit på en kurs där det var, jag tror det var en författare som kom från en invandrargrupp, någon asiatisk invandrargrupp i USA, som sa att istället för att vara så korrekt och försöka skriva rätt, du vet, för att ge den här plats då, den här utsatta gruppen och marginaliserade gruppen, så skriv istället, om du är kanske själv en representant för en viss grupp då, så skriv istället med alla fördomar först, menar han. Så skriv först med alla fördomar, och för du kan sen rätta till det. För om du skriver med alla fördomar så lossnar det liksom på något vis. Mm. Och det är ju väldigt märkvärdigt det här woke som man pratar om allting. Att våga, för att annars blir det så korrekt tillrättalagt, menar han. Och han var själv en författare som hade gjort det här då, så många gånger. Så det är lite samma att det är egentligen close the door, men det är öppet. Mm. Men det går inte att göra, man måste akta sig sen när man går ut med det, öppna dörren. Så där får det ske lite knasigare processer då.
Jo, det är väl lite det där att det inte ska bli för tillrättalagt heller, och det tangerar ju också en punkt som vi inte hade tagit upp nu, men att vara ärlig och orädd, att man ska våga skriva sånt som bränner, att man kan inte skriva bara som känns, som är bekvämt, för då blir det kanske också tråkigt, att man måste våga kanske skriva en sån som är obekvämt också och utsätta sig. Och det gör man väl då, tänker jag, när bakom stängd dörr.
Ja,
kan det hända då att det modifieras när man öppnar dörren, att det blir liksom slipas av eller blir någonting
mer balanserat i alla fall. Ja, men man ska, men för att våga släppa loss, det kan vara det ligger i det här. Stäng dörren, sen öppna den också. Men sen, din tredje idag då, vilken är det?
Det var den här, det tycker jag var på något sätt sympatiskt. Han tycker att man ska leva livet fullt ut, det bidrar till ditt skrivande, och det han tycker där är att det alltid är liksom livet som kommer i första hand, även om skrivandet kan vara jätteviktigt, och det är det väl förstås för honom, som det är ju hans levebröd, och det har gått väldigt bra för honom också, det är en stor viktig del av hans liv, men han tycker ändå att det är livet som ska komma först. Han hade någon liten anekdot kring det här också. Han hade köpt ett skrivbord, ett stort och fint författarskrivbord som han placerade mitt i rummet när han tänkte sitta och skriva. Men då kom han till att det här känns ju fel, för då är det som att det här är det viktigaste i mitt liv som allting kretsar kring, när det i själva verket är tvärtom.
Aha,
att det är ju livet som ska komma först. Så då flyttade han skrivbordet in i något hörn eller vad det var, och då tyckte han att det kändes mycket bättre. Så att även om skrivandet är viktigt, så är det inte viktigare än livet, så att säga.
Ja, det var ju det var blygsamt, eller vad ska jag säga. Det var,
jo, på något sätt. Det är ganska ödmjuk inställning. Så där. Ja.
Men jag kommer bara ihåg det där med skrivbordet nu efteråt. Och det har jag tänkt att, tänk vad fantastiskt. Men då, den där, så att säga, negativa delen av det hade jag glömt. Så det var ju tur att du berättade det. ja, men vad bra. Men min då, den faktiskt anhänger och anknyter lite grann också, min sista här, tredje, det är att ta bort 10%, alltså minska. Han tog bort det där bordet, åtminstone tog han bort dess placering mitt i rummet och gick tillbaka. Vi pratade nyss om när man stängde dörren så kanske man skapar lite tokigt, och sen när man öppnar dörren så kanske det blir lite mer balanserat. Alltså, men här är det ju också att det blir för mycket också, ta bort 10%. Jag tycker nästan 10% låter lite faktiskt, men hur ställer du dig till den här regeln? Ta bort 10%.
Det är lite intressant att han tycker det, för han har ju ändå väldigt långa böcker.
Ja.
Om han tagit bort 10% så kan han ju fortfarande ha nästan 1000 sidor kvar.
Så. Ja, så att det, när man har långa böcker är det ju att han säger mycket 10%. Alltså.
Ja, i och för sig. jag tycker för min del, så den där första processen, om man skriver ett råmanus bara för att få liksom ut historien, då är det kanske kortare egentligen. Då,
ja,
då är,
just
för att då är det ju mer att få ner det som är väsentligt. Sen så Så visserligen så tar man ju bort en del saker efteråt också, stryker, alltså det finns ju, man beskriver för mycket eller upprepningar eller klyschor eller så, så att det är klart att jag tar bort en del, men jag lägger också till och fördjupar och utvecklar vissa saker. Så att jag vet inte om nettot, om det blir 10% mindre, det är inte helt säkert att det blir det i
du
mitt
har
fall.
Inte, där har du inte den regeln i alla fall.
Nej, inte direkt.
Men jag menar det här med din process jämfört med det här, för du är ju jurist och jag tänker också både juridik och filosofi är lite liknande på hur man skriver, nämligen man måste först sätta ner tankarna så där. Man måste sätta ner vilka
det väsentliga på något sätt,
ja. Reglerna, bestämmelserna eller vad det nu är, eller tankarna i filosofi. Och sen kommer flödet in liksom sen, och gör man tvärtom just i de ämnena så kan det bli ganska knepigt, särskilt filosofi, för det blir helt såsigt. Det är liksom väldigt mekaniskt egentligen. Har jag rätt i att du har en metod som du har nytta av därför att du har lärt dig den på juridikens skrivandets vägnar? Eller?
Så kan det säkert vara, och där är det ju det där att du ska plocka fram det väsentliga. Så att det kanske avspegla sig också på mitt könlitterära skrivande. Men då kan det ju bli kanske ibland väl sparsmakat också. Så att då får man ju göra åt andra hållet istället när man arbetar om texten följande gången. Att jag kanske får beskriva mer. Jag till exempel, om jag skriver första utkastet, det är ju sällan jag svävar ut i långa miljöbeskrivningar. Nej, eller någonting det, sånt. Det tar jag liksom inte tid för i det skedet. Men det kan jag lägga till efterhand. Jag tycker att det är på sin plats att beskriva mer, till exempel. Så.
Men jag tror det är, liksom, man ska titta så här, värdera olika metoder, så tror jag det är ganska bra. Det är effektivt, det är liksom tidseffektivt, det är lite professionellt. Och sen dessutom har vi pratat om att du skriver ju i liksom väldigt små tidsperioder när du, mellan andra saker. Och då är det också kanske till nytta att vara effektiv på det sättet än att jag menar, jag har skrivit mest jag skriver i filosofi, då börjar ju fel ända och jag får ju sitta månader, jag kan inte lämna in i tid uppgifterna för att de blir så helt fel. Och så ska man skära ner då, inte bara 10% utan flytta om allting, det är omöjligt alltså. Men det är klart att man behöver inte skapa poesi och romaner och så på det sättet, men det måste ju vara en effektivitet som är positiv, tror jag i alla fall, för en sån som du som har. Ja, du måste ju hinna med det.
för min del så fungerar det ju på det sättet. Det gör det ju, men alla har väl sin egen arbetsmetod. En del kanske skriver att de sitter och liksom klurar och filar på mening för mening för att få dem till den bästa möjliga. Men det gör jag aldrig när jag skriver första gången. Och då kan det vara så här också att jag tänker att jag har något ord i bakhuvudet som jag tycker att det som jag vill använda som jag inte kommer på, och då skriver jag, eller då struntar det och så skriver jag kryss, kryss, kryss och så går vidare. Och så kommer jag på det sen senare i efterhand, så att jag sätter inte mycket tid på sånt.
Nej, men om man var en gud som hade hand om författare så skulle man uppskatta dig liksom, att du sköter dig. Men okej, ta bort 10%, det var den sista för idag. Jag tror vi kommer lura på att göra ett tredje samtal om den här boken, alltså om att skriva, av Stephen King. För dels så summerar det här att hur är det att få råd från en bok och sådana andra källor, och sen har vi några punkter kvar, så vi ska lusläsa dem och se är det någon punkt vi gärna vill diskutera till nästa gång, eller hur? Eller vad säger vi?
Nej, det låter som en god idé.
Men då tackar jag så mycket för idag. Tack Lotta.
Och tack själv.
Och du som lyssnade, tack. Du har lyssnat på podcasten Skriv It i serien Folk i Finland. Du hittar fler samtalsserier och intervjuer på sidan totalmedia.com. Total med TH, totalmedia.com.